Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Ja, idag ska vi ta upp ett uppmärksammat ärende från Kalmar tingsrätt som rörde en mycket tragisk händelse för 2 år sedan. Då en mamma och son blev ihjälkörda av en person som hade ett stressutlöst sjukdomstillstånd.
Han var nykter, han var inte drogpåverkad, men frågan var ju, borde han satt sig bakom ratten?
Och vi ställde oss frågorna, vad hände? Var det rätt att döma honom? Och var straffet för lågt?
Detta var en händelse som inträffade i juli för 2 år sedan, 2020. Det var en familj, om vi tar från den sidan först, som var ute och cyklade. Det var en mamma, en pappa och 2 barn. Och de cyklade precis så som man ska göra när man har 2 stycken barn. Det vill säga ena föräldern längst fram och andra föräldern längst bak. Och de 2 barnen emellan, och de hade full koll på de här barnen. Och de cyklade och skulle iväg. Och de cyklade på en 30-väg där folk brukade köra till och med långsammare än 30 km/h. Alla som bodde i närheten och bodde i området visste att detta är en väg där det cyklar barn och finns barn, och därför brukar man färdas långsamt. Och samtidigt så färdas också en äldre man på samma väg. Han är en man som har haft problem med både ångest och med stress. Så pass mycket att han till och med fått sjukskriva sig och under en period slutade köra bil. Och han har berättat för läkare att han har vissa frånvaroattacker. Lite oklart vad som menas med det. Men att han i vart fall får lite blackouts, yrselanfall som gör att han inte vågade köra bil under en period. Men strax innan den här olyckan så har han köpt en ny bil och bestämt sig för att börja köra igen. Och just den här aktuella dagen så ska han träffa en gammal bekant, en gammal kompis. Och han åker för att träffa den här kompisen under sommaren, men plötsligt så tappar han bort var han ska, han minns inte var han ska, han får stanna flera gånger och minns inte vad kompisen säger i telefonen för de här vägbeskrivningarna, och sen helt plötsligt blir det bara svart. Och så vaknar han upp av att någon skriker, hur fan kör du? Och då har han kört ihjäl den här familjen.
Och han grips och anhålls och sitter i arresten 3 dygn, men släpps sedan från häktet. Vilket blev en stor fråga, varför han släpptes i det läget, givet att han var misstänkt för det här. Men då ska man ha klart för sig att det räcker inte med att man är misstänkt för ett allvarligt brott för att bli häktad i Sverige, utan det krävs någonting mer, till exempel flyktfara, det vill säga att man ska lämna landet, och någon sån fara fanns det inte i det här fallet. Eller en risk för att det här händer igen, och det var man ganska klar över att det skulle det inte. Den här mannen hade förklarat att jag kommer inte sätta mig bakom ratten igen. Och slutligen då risk för att man påverkar utredningen på något sätt, och där menade då åklagaren att någon sån risk fanns det inte, eftersom han i förhör berättade sin version, och dessutom fanns det ingenting på brottsplatsen som han kunde påverka. Så att han släpptes från häktet och den här utredningen fortsatte, och sen slutade med att man åtalade honom för en rad olika brott. Och det var framförallt då grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död grovt brott.
Men också framkallande av fara för annan avseende en annan familj som var lite längre bak på samma väg.
Som dock lyckades undkomma och bli påkörda. Vad var den här tilltalade personens inställning egentligen? Du var ju inne på det lite grann, hans sjukdomshistoria och så, men vad var skälet till att han förnekade brott?
Ja, han förnekade ju brott, han vidgick ju att han hade kört bilen, att det var han som hade orsakat döden, men att han inte gjort det genom en kontrollerad handling, det vill säga att det var ingenting som han hade inte tagit någon medveten risk, och han hade inte gjort det medvetet, han hade inte gjort det uppsåtligen, det vill säga han visste inte att det fanns en risk eller att det skulle kunna hända en sån här grej när han körde bil.
Precis, han menade helt enkelt att han fick en blackout här på grund av sitt sjukdomstillstånd, och det kunde inte han räkna med skulle hända under den här bilfärden.
Precis, för att han var av uppfattning att han inte hade den här typen av frånvaroattack, den här epilepsin som man senare blev diagnostiserad för. Och det var också en diskussion, för att vid det här aktuella tillfället under sommaren 2020 så hade han inte diagnosen epilepsi, utan den fick han först efteråt, det vill säga mellan rättegången och det här aktuella, den aktuella olyckan.
Mm. Och då kan man ju fråga sig, jaha, betyder det att man liksom inte kan dömas när man är sjuk? Alltså, man kan väl säga så här, och det tror jag de flesta nog kan köpa, att om man helt plötsligt får ett sjukdomsinfall som man inte hade att räkna med. Alltså helt plötsligt bara får jag, om jag sitter här nu i studion och får en blackout och börjar tokhugga dig med någon kniv här eller en penna här som jag har. Och det har aldrig någonsin inträffat förut liksom. Och sen visar det sig i efterhand då att jag har blivit diagnostiserad med någon form av psykotiskt tillstånd på grund av något vatten som jag bjöds på här tidigare med något psykotiskt preparat i. Då tror jag de flesta nog kan köpa att det var ju inte Kristoffer som gjorde det här, om ni förstår vad jag menar. Det var inte jag som var medveten kring att det här skulle hända.
Eller ett ännu bättre exempel, att man sitter och kör bil och så får man en hjärtinfarkt. Och man råkar köra ihjäl en familj.
Det var kanske ett enklare exempel än det jag drog här. Det tror jag de flesta accepterar. Så frågan i det här målet blev ju då, hade den här föraren anledning att tro att det här kunde hända när han satte sig bakom rätten den här ödesdigra dagen eller inte? Och vad fanns det bevisning på den fronten?
Det var ju dels hans läkarjournaler där han hade då berättat för en läkare, vilket han påstod att läkaren måste ha missförstått dem eller skrivit fel, att han då hade haft väldigt många frånvaroattacker, men också att han hade haft tidigare problem med yrselattacker, att han blev så pass stressad i vissa situationer när det var mycket folk eller när det hände mycket saker att han inte ens kunde arbeta.
Och precis som du var inne på inledningsvis här, att han själv hade gjort bedömningen en tid innan, några år innan, att jag kan inte köra bil längre, det här går inte, alltså jag kan inte framföra det här fordonet säkert. Och det var ju bara, och då hade han sålt bilen, gjort sig av med allting, men sen då så tyckte han några månader innan den här händelsen att nu kan jag nog köra bil igen.
Och sedan också under rättegången så var han inte lika öppen med hur mycket frånvaroattacker han hade, eller om han ens hade några, men för polis som var på platsen, det vill säga den polisen som kom till platsen när olyckan hade hänt precis, han hade ett längre samtal med den här misstänkte mannen, eller åtalade mannen, och då hade han berättat ganska fritt och ganska mycket om det, och dessutom hade han även berättat i förhör senare. Så att hans egna uppgifter låg också till stor grund, mycket till grund för vad man kom fram till sen.
Och sen hade man också, för att det räcker ju så att säga inte med bara att bevisa att man har haft anledning att räkna med och att man kan råka ut för någonting sånt här. Och man måste ju också bevisa att man framförde fordonet på ett sätt som var fel. För skulle liksom en cyklist korsa en gata rakt ut och själv köra in i en bil till exempel och sen dö av den anledningen, då är inte det någonting som en förare kanske har att räkna med. Då är det inte förarens fel så att säga att det hela inträffade. Och då hade man i det här målet, vilket är ganska ovanligt ändå, hört en sakkunnig som hade en doktorsexamen inom krocksäkerhetsteknik. Har du hört något liknande? Jag visste inte att det fanns
doktor.
Nej, det
är mer än vad jag visste, ska jag säga.
Ja. Och han hade då åkt ut på den här platsen för olyckan och också då analyserat underlag från polis och trafikverket. Och genom ett dataprogram som byggde på en viss metodik så kunde han räkna ut hur mycket hastighet det här fordonet hade förlorat i samband med kollisionen och vilken hastighet som cyklisterna blivit påkörda i. Och det gjorde då att han kunde räkna ut att i samband med kollisionen med cyklisterna så körde han i 80 km i timmen när hastighetsbegränsningen var 30.
Och det fick ju också stöd av den här pappans uppskattning, pappan som överlevde men ändå blev påkörd. Han uppskattade också, med tanke på vad han sett och vad han hört om motorljudet, varvtalen, att mannen måste kört i 80-90 km i timmen, vilket då visade sig stämma väldigt bra.
Mm.
På en väg där ingen körde snabbare än 25-30.
Mm. Så vad ledde det här till? Alltså vilka slutsatser drog Kalmar tingsrätt?
Jo, de drog ju slutsatsen att mannen faktiskt visste en hel del om sitt sjukdomstillstånd. Och att han visste så pass mycket om att när han sätter sig bakom ratten så finns det en risk att han vid stressiga situationer som det här var, för detta var en tillfälle när han körde, han hittade inte, han var tvungen att stanna, ringa vännen, blev mer och mer stressad, fick mer och mer ångest. Och att han i det läget då även började känna vissa av de här symptomen som han pratade om tidigare, som han upplevt tidigare. Att han i det läget, med kunskapen om vad som hänt honom tidigare, om de här frånvaroattackerna, att han, när han då får de här indikationerna och symptomen och känner att allting börjar snurra och att allting blir konstigt, att han då fortsätter att köra, sätter sig bakom ratten igen, fortsätter att köra.
Istället för att liksom slå stopp, få tag på den här vännen och säga, vet du vad, kom och hämta mig nu, det här funkar inte.
Idag.
Nej, det funkar inte längre.
Och då tyckte man att då har han faktiskt tagit en medveten risk. Det vill säga han har insett att okej, det kan gå riktigt illa. Någon kan dö eller skadas om jag sätter mig i den här bilen igen. Det borde han ha förstått. Och den risk, det borde han ha vetat om. Och alltså när han har satt sig bakom ratten så har han tagit en risk. Mm. Och den risken är otillåten, vilket gör att han då dömdes för grovt vållande till annans död. Men varför döms han inte för mord?
Ja, men precis. Det var det jag tänkte fråga dig, Martin. För här är liksom, han är ute på en väg, han vet att det är farligt om han liksom tappar kontrollen. Varför, Martin? Varför tycker man inte att det är likgiltighetsuppsåt som vi har pratat om tidigare inför den här pojken och mammans död?
Ja, det som vi pratade om tidigare, det finns ju lite olika typer av uppsåt. Det ena är att man vill döda, och det vill han ju såklart inte. Det var ingenting han eftersträvade. Det var inte syftet med att köra bil, han siktade inte på någon. Utan det andra är om det finns en väsentlig risk för att någonting ska hända. Det måste vara en väldigt stor sannolikhet att om jag sätter mig i bilen så vet jag att med 97% eller med 95% eller 90% säkerhet så kommer någon dö. Och det visste han ju såklart inte, utan här kanske det var 10% eller 5% eller något liknande. Och då kan man inte, då behöver man inte ens gå till nästa led om man varit likgiltig för effekt eller inte. Så att det var inte så pass stor risk att man kunde döma honom för ett uppsåtligt brott.
Mm. Så det var det som fällde avgörandet där helt enkelt. Och det kan man väl säga generellt.
Han har inte varit likgiltig heller. Så om man gått till andra ledet så tror jag inte man kunde säga att han har varit likgiltig inför följden ändå. Men visst, han satte sig i bilen så man skulle kunna argumentera för att så var fallet. Men jag tror inte man hade landat ändå.
Nej, och det kan man väl säga generellt när det gäller just när folk dör i trafiken så brukar man inte åtala för mord eller dråp eller någonting.
I princip aldrig.
Nej, det är väl några gånger. Ibland finns det ju när man använder så att säga bästa exemplet är ju terrorattentatet på Drottninggatan naturligtvis, där man använder fordonet som ett vapen så att säga.
Och siktar på folk.
Ja, men exakt.
Men det var ju inte fallet här.
Nej. Nästa fråga då som upprörde många, det var ju straffmätningen, för att här har han alltså orsakat två personers död. Han har tagit deras liv genom sitt agerande. Och straffet, det blir 2,5 års fängelse. Och det ska vi jämföra med att mördar man någon, om man orsakar en persons liv, då är utgångspunkten att man får 16 års fängelse. Och finns det någon försvårande omständighet så kan man få livstids fängelse. Och här blir det 2,5 år, trots att det är fortfarande han som har vållat döden. Vilka överväganden gör man där från domstolens sida?
Och det är jättesvårt. Många har blivit väldigt upprörda för att han fick så kort straff som de tycker. Två människoliv är inte värda mer än 1 år och 3 månader var. Och man måste sätta stopp för det här. Men det är många omständigheter. Det är inte så att han tagit ett risktagande som att han tagit droger och supit och sen satt sig bakom ratten. Till exempel varit redlöst berusad. Utan det var en annan typ av risktagande. Sen är det också att i Sverige bedöms oaktsamma brott, så kallade, jag ska inte säga olyckshändelser, men när man inte medvetar vid att döda någon, utan det sker på grund av att man varit slarvig, tagit en risk i form av att dricka innan eller köra trött eller köra i ett sjukdomstillstånd som han gjorde, så bedöms det mycket, mycket lindrare och man brukar få ett väldigt kort straff, om i alla fall om man jämför med internationell, många andra länder. Vad tycker du då? Det är rätt, Kristoffer?
Alltså det ställs ju verkligen på sin spets i sånt här fall. Alltså bara när du och jag läste den här pappans utsaga om hur det var och springa fram till sin son och se den här tomma blicken. Alltså både du och jag har ju barn, Martin. Så att det är klart att det, när man läser det och sen tittar på slutresultatet 2,5 år, då känns det ju inte bra. Å andra sidan så är det ju ingen som tror att den här äldre herren ville detta. Och även om, precis som du säger, det måste ju ändå vara en skillnad mellan att till exempel supa sig rejält berusad och köra, då fattar man ju liksom. Men i det här fallet, ja, han visste att han var sjuk, men han kunde inte, så som man har kunnat läsa sig till i sin vildaste fantasi, föreställa sig att effekten skulle bli denna.
Han borde ha förstått det, men han har nog inte tänkt tanken.
Nej.
Men det är också det som är lite, beror på vilka ögon man tittar med. Tittar man från pappas perspektiv, så kan jag tycka att 2,5 år för att de dödat min fru och mitt ena barn, fruktansvärt billigt och nästan lite löjeväckande, och man skulle bli förbannad. Men samtidigt kan jag också tänka mig, säga att man har, de flesta människor har någon form av, att man kan få ångestattacker eller panikångest eller problem i hjärtat, eller man kan få svimma i olika situationer, och har upplevt det flera gånger i sitt liv och på grund av lågt blodtryck eller högt blodtryck eller vad som helst. Men då tror jag de flesta kan kanske sätta sig in i en situation. Tänk om man nu skulle ha någon sån åkomma, men man tänker, men köra bil måste jag, och jag har aldrig varit med om en olycka. Och i den här situationen, han var stressad och ville hända fram till kompis som han inte träffat på, jag tror det var över ett år, och var lite stressad för att han inte hann dit i tid, hade lite stressproblem. Jag kan verkligen se mig från hans perspektiv, att han vill sätta sig bakom bilen igen för att han vill komma i tid, han vill hitta, han har lite panik, och sen så slutar det med att han vaknar upp och så har han dödat 2 stycken. Och då tycker jag, på ett annat sätt, att jämför man det med någon tungt kriminell som begår en medveten gärning, hugger någon i magen eller sparkar på en liggande person ute på stan, så tycker jag att det är helt olika världar. Och då kan jag förstå hans perspektiv, att 2,5 år är ju jättehögt och jättemycket. Speciellt eftersom man faktiskt får leva med det här, att han har dödat personer.
Ja, för där tycker jag du sätter fingret på någonting också, Martin, i den här eviga diskussionen om våra straff är för låga eller inte. Känns det bättre för den här pappan om han får 2,5 år eller 5 år eller 10 år? Alltså, hans fru och hans son kommer ju inte komma tillbaka för det.
Jag tror det beror lite från person till person. Ja. Som jag förstått i alla fall, så vissa tycker att jag skiter om de får ett straff, det är inte det det handlar om. Utan
nej.
Det är bara att de ska få någon form av rättvisa. Mm. Vissa bryr sig inte alls. Jag tycker att rättsväsendet har ingen betydelse för min del. Och vissa tycker att det är jätteviktigt att känna att, men nu fick han 15 års fängelse. Och då känner jag att det känns ändå bra i min mage, och det känns som att jag får lite upprättelse så jag kan gå vidare med min sorg. Så att jag tror det beror jättemycket på vem det är, vilken målsägande det är. Och i vissa länder har man ju till med det, att man frågar målsäganden, vad tycker du? Vilket straff ska han få? Vilket också är lite orättvist, för att det handlar lite grann om vilken politisk uppfattning eller vilken läggning har då den som är anhörig.
Mm. Men man kan väl säga att när det gäller själva straffmätningen inom ramen för straffskalan, så låg man på en, så att säga, överensstämmande nivå med praxis, så mycket kan man säga. Man kan väl säga att det är inte så att Kalmar tingsrätt har dömt honom lågt i jämförelse med hur rättsfallen ser ut på det här området. Det kan man ju inte påstå. Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har väl lärt oss att dels straffen när det gäller den här typen av brottslighet är väldigt kontroversiella. För man kan se det å ena sidan brottsoffrets perspektiv och å andra sidan gärningsmannens perspektiv. Och det är ingen gärningsman i det här läget som då har velat att det här skulle hända. Men samtidigt förstår man också lidandet hos den familjen som har fått både en son och en fru som har dött. Och sen har vi också lärt oss, Kristoffer,
att man måste göra man har ett eget ansvar för sin egna sjukdomstillstånd och när man sätter sig bakom ratten. Så det är liksom inte bara så att läkaren sa att det var okej och så kan man sätta sig och köra hur som helst. Och det är alltså inte bara om att man inte ska berusa sig innan man sätter sig bakom ratten, utan det är även andra aspekter som man måste tänka på.
Och det gäller ju till och med avseende trötthet. Det vill säga, även om du är en frisk person men känner dig väldigt, väldigt trött, så har du ju samma ansvar. Du är frisk, du får köra enligt läkaren, men är du jättetrött så får du inte sätta dig bakom ratten.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Har ni några tips på fall som ni önskar att vi ska ta upp och dissekera, så är ni välkomna att skicka ett meddelande till oss på Instagram. Stare Persson heter vi där. Alternativt mejla oss på skyldig@starepersson.se.
Podplay, en del av Power Media.